Vet du vad, jag undrar om vi har blivit tråkiga.
Alltså, det är inte omöjligt.
Eller hur? Jag menar, jag tänker så här att vi har vår fina eftersnacksgrupp. Och förr i tiden så brukade vi lägga upp ett avsnitt och så brukade det vara diskussioner. Men nu är det som att vi lägger upp vårt avsnitt och det är liksom ingen som pratar om det längre. Har vi blivit en del av möblerna i folks rum? Är vi liksom... Tar de oss för givet? Ska alltså, vi göra något oväntat? Vad är det
vet du, jag går i precis samma tankar. Fast jag har väldigt så här självkritiska tankar just nu faktiskt kring podden. Att jag känner så här, har vi pratat om allting som finns att prata om? Är det som att vi bara typ, är det bara att köra repeat på allting nu? 2.0 på varje ämne liksom? Är folk less på oss nu? Och alltså, det ligger mig väldigt, väldigt nära i min personlighet att bli så här. Alltså att ens jag kör ett projekt så här länge är ju liksom helt kors i taket. Jag brukar ju liksom, jag brukar känna så här efter typ ett album, en bok. Då bara, nu, ingen orkar lyssna på mig längre.
Nej, men alltså, det kan ju också vara så att folk inte har tid eller inte hade någon åsikt om det. Men jag måste säga, när man har en podcast så betyder det ju ganska mycket att man ändå får, eftersom vi får aldrig tillbaka någonting.
Vi får ju från våra Patreons, hallå.
Ja, förlåt. Men det är jättefint med den ekonomiska ersättningen som gör att vi kan spela in. Men man vill ju veta om folk... Är de bara snälla och ger oss pengar? Typ som att min mamma tyckte att alla mina broderier alltid var jättesnygga. Eller är det fortfarande engagerande innehåll? Jag vill ha svar, kära lyssnare.
Vet du, ibland i mina mörka stunder så tänker jag att våra Patreons bara har glömt att de är Patreons. Och typ glömt att stänga av betalningen. För det kan väl inte vara att så här många personer faktiskt typ tycker vi är bra och vill stötta oss.
Fy fan alltså. Vet du varför vi håller på så här också? För det är ju typ en astrologisk jävla shit show just nu.
Alltså det är så mörkt.
Det är mörkt. Alltså först är det hela den här solförmörkelsesäsongen. Med att den också har... Och så har det varit nymåne i väduren. Och väduren är ju värsta babytecknet som är så himla obnoxious och svår att inte kliva in i en skuggsida av väduren.
Det är den första tecknet i zodiaken.
Ja, bebisen. Och den är egentligen ganska cool. Alltså det är egentligen en ganska förlösande, typ mjuk krigarkraft kan jag tycka. Som berättar att allt är möjligt. Men den är inte så bra på kommunikation.
Mm.
Och så ligger Merkurius i retrograd. Så typ ingen kommunikation funkar. Ingen teknik funkar. Det är återigen så här. Jag gjorde ett live igår. Jag var tvungen att göra det 3 gånger. För att jag bara slängdes ut. Och sen så när det väl var klart. Då bara försvann hela livet. Det finns inte ens sparat.
Och om folk tycker att ljudet är konstigt nu. Så är det ju igen bara skilja på Merkurius retrograd. För vi har suttit hur länge som helst nu. Och försökt få din mic att funka. Och nu får du köra med tråkigt datorljud.
Ja, tråkigt datorljud. Och hoppas att du kan göra ljudmagi senare. Ja, nej men alltså verkligen. Och sen om man då som jag har åratals av Uranus möten i mitt horoskop. I många hus och i många delar. Så är det också så här att nu blir det ett möte mellan Jupiter och Uranus. Och Jupiter har varit i oxen i ett år och bara så här... Time to do stuff the way you want to do it för mig. Så att jag är också väldigt drabbad. Så den där 20 april så är det värsta så här. Okej, vad fan är det du ska göra? Vad är det som är sant? Ska du verkligen ha den här relationen? Ska du verkligen ha det här jobbet? Ska du verkligen hålla på med den här skiten? Och man bara, Och sen kommer en fullmåne i skorpion. Vad är det som är tänkt? Hur ska vi orka?
Mm. Och sen kommer vi ut ur... Merkurius retrograd. Och allt det här kommer vi ju ut på andra sidan. Typ lagom till att ni lyssnar på det här.
Så ja, precis.
Vi är mitt i det just nu. Och ni kanske kommer ut så här tilltuffsade eller någonting. Och trötta och less. Men...
Ja, så har ni haft det tufft så är det liksom inte bara att världen är galen. Och att ni har en privata problem och personliga problem. Det finns också kosmiska... svar. Alltså,
det kan vara lite skönt ibland att känna. Ja. Det är lite grann precis som med liksom menscykeln, tänker jag. När man bara, ja, för fan vad allt suger. Och så bara, ja, nej men det är bara en stund nu som det suger.
Vi kanske skulle ha spelat in det här avsnittet när vi satt i en varsin jordkällare och sög på en gammal palsternacka. Så att ingenting blir fel, Elin. Och därför så känns det väldigt speciellt att vi ska ha det här härliga ämnet idag. När jag bara känner så här, vad är det för något?
Vi ska nog komma i vibe för det, ja, tror jag. Mm.
En sak måste jag bara säga, eftersom det här med att vi är tråkiga. Vi är ju tråkiga nu också, för att vi har ju frågat efter att få in frågor som vi skulle kunna svara på. Ja, lyssnarfrågor. Ja. Och det har vi ju inte fått. Och det är okej. Jag ska
försöka dissade.
Vi är ghostade. Men därför så tänkte jag att då tänker jag faktiskt fortsätta med det vi började. Så jag har en hemlig fråga till dig.
Åh, vet du, jag har också gått och tänkt på att jag skulle överraska dig med en hemlig fråga.
Då kör vi dubbel hemlig fråga.
Ja, kör din. Okej.
Min är, vilken hemlig tatueringsidé har du som du inte har gjort ännu eller hittat plats på kroppen för?
Alltså, jag vet inte om det är ens möjligt att göra den här idén. Om det finns hud på någon nog. Men jag har en vision om att jag skulle vilja göra Caridvens kittel. Och sen upp ur den kitteln så flyger alla de här djuren där hon och Taliesin jagar, eller hon jagar Taliesin. Så blir hon en hök och han blir en fågel. Och så blir hon en utter och han blir en lax. Och så att hela den jakten ska flyga upp ur kitteln.
Alltså fy fan vad
men det är liksom åtta djur och en kittel som ska på något vis.
Men har du inte ryggen fri?
Jo.
Ja, då så.
Ryggen fri.
Det är en backpiece.
Mm, det är det kanske det. Eller typ längs upp längs benet eller någonting. Men,
ja, så kitteln är längst ner och sen så liksom drar de
flyger
sig
upp där liksom. Det är inte exakt så det är i historien, men jag tänker att det skulle bli visuellt effektfullt.
Du då? Jag går och funderar på, inte något så här episkt och mäktigt, utan jag funderar på hur man på snyggast, bästa sätt skulle kunna tatuera in ekens kraft.
Mm.
Jag menar, är det bara bladen eller ska jag ha kronan eller ska jag ha barken eller ska jag ha ekollonet?
Och jag vet att jag har det.
Jag vet att du har det. Ja, den är jättesnygg och då kan jag inte göra en sån. Så jag funderar på liksom om hur jag ska göra den här ek-tatueringen. Helt
fast
enkelt.
Jag kan väl inte liksom copyrighta ekblad och ekollon. Det har ju Olof också.
Jag vet och därför ska jag inte ha det. För att ni två har det. Hallå,
fast
jag vill
han har ju liksom med bara svartvita linjer typ. Och jag har färg och höst eklöv. Så du kan ju ta något annat bara, sommar eklöv.
Precis, men det är det jag inte riktigt vet. Om det är bladen eller ekollon eller stammen eller kronan. Eller
man kan också ta, vad heter det, oggamtecknet. Kan man
göra. Eller om jag bara ska ha en, jag har ju en ekorre på benet. Jag kanske bara ska ha en till ekorre som håller på i själva jävla Yggdrasil och tatuerar i hela kroppen. Yggdrasil börjar vid mina fötter och sen drar jag upp hela Yggdrasil för att mäta mig med din episka.
Ja, det blir lite samma kategori.
Tatuerar in hela ansiktet och sen så kommer jag ha hår som står ut åt alla håll. Som är lövkrona. Mer performativt kanske.
Ja, men det är väldigt så här, konceptuell tatuering.
Ja, verkligen. Okej, hade du en hemlig fråga?
Ja, min är mycket mer allvarlig.
Yes.
Den är så här, nu vill jag veta på riktigt, vad är din största utmaning i ditt andliga och magiska arbete just nu? Vad är det som är mest så här kämpigt?
Ja, det är ett väldigt lyxigt problem.
Aha.
Men det är att jag har insett att nu när jag har fått, eller jag har den här Wild Herbalista-plattformen med typ 14 000 följare, att folk typ tror att jag har kanske inte ändrats, men att typ att jag inte behöver dem längre, så att folk inte delar mina grejer lika mycket, att folk liksom inte tänker så här, alltså hon är så stor. Men jag menar ju att visst, jag kanske har många följare, men jag är ju typ fortfarande svårt att nå ut, tycker jag just nu. Och jag funderar då nämligen om det är så att jag, är det ett tecken på att jag ska bara lämna lite, bara strunta i att försöka nå ut och kliva lite bakåt så att andra kan nå ut, vilket jag tycker i och för sig är helt fantastiskt. Och kanske ägna mig lite mer åt att jag ska gå inåt. Så min fråga är, jag har varit väldigt extrovert i väldigt många år och försökt liksom nå ut till folk. Men frågan är nu, är det dags för mig att nå djupare in i mig själv eller ska jag ha kvar den här positionen?
Gud, jag känner igen mig 100%.
Hashtag, jag har tagit bort min Instagram.
Ja, jag undrar om det är kanske en åldersgrej också. Att man bara så här får lite hag vibes och bara, nej men nu kanske det är dags för mig att backa lite.
Ja, precis.
Ja, vet inte.
Jag ska fundera lite grann på det, men du då? Hade du exakt samma eller något annat?
Nej, alltså jag tänkte, ja men när du säger det så ja, men jag har inte riktigt tänkt det som en så andlig magisk utmaning utan mer som en typ så här performativ, så här, vem är jag i världen, men typ mer personligt så, så känner jag att jag har haft jättesvårt att upprätthålla en daglig praktik på sista tiden.
Mm.
Jag liksom går in i argumentation med mig själv om varför jag inte ska göra det just idag. Typ. Det där kommer och går för mig i perioder. Och det är inte att man måste ha en daglig praktik, men det är mer bara att jag blir så här, varför har jag sånt motstånd? Typ.
Men precis, och sådana faser har jag också haft och har. Men jag tror att det också är att ibland så tänker jag att det handlar om integrering.
Mm.
Om man hela tiden liksom show up to practice men glömmer lite bort varför man har show up to practice. Mm. Då behöver man lite grann bli en slacker ett tag och bara wow.
Och där kommer vi till min största utmaning. Och det är just det. Mitt otroligt dåliga samvete över att vara en slacker. Alltså ens en dag. Mm. Ens på min semester. Så är det som så här. Jag borde läsa en bok. Jag borde göra någonting produktivt. Jag borde utveckla mig själv eller någonting annat. Och det är ju liksom typ allt. Det går emot allt vad jag tror på. Men det gäller inte mig. Det gäller bara alla andra.
Ja, men alltså vilken härlig själslig, kroppslig livsutmaning som du står framför då.
Ja, alltid.
Jag jag kanske kan vara en inspiration för dig.
En slackerinspiration eller vadå?
Ja, på vissa punkter.
Hoppas
men inte,
det.
Ja, inte alla punkter. Jag är lite arbetsnarkoman jag också.
Ja,
men
jag tror tyvärr det.
Men det finns andra delar där jag är ganska bra på att hitta slackerutrymme.
Ja, det är bra.
Men du skulle kunna komma hem till mig, vilket jag vet att du inte kan just nu. Men om vi drömde att det var så. Jag har nämligen köpt en IR-bastu.
Och gud, vad skönt det låter.
Ja, på Marketplace. Och där sitter jag på morgonen. Och så är det så här fucking LED lights och färgterapi. Och så kopplar man in sin, vad nu man lyssnar på, meditation eller musik. Och så sitter man i den här varma IR-bastun och typ så här rensar ut slaggprodukter och lymfsystemet och typ mediterar. Alltså det är min dagliga praktik.
Jag ryser när du berättar om det här. Det är typ min dröm.
Det är som att jag sitter i en tidsmaskin.
Wow. Det låter helt fantastiskt.
Väldigt mysigt.
Gud vad gött.
Vad har vi på agendan idag?
Vi har en gåva till våra Patreons. Som alltid, eller vi försöker ha det i varje avsnitt, någonting. Och det här är ju liksom en sån här cirkulär ekonomi där vi har en Patreon som ger en gåva till Patreons. Det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Och det är våran kära författare Anna Nosslin, fantasyförfattare deluxe, som har skrivit en ny bok som släpps den 11 maj. Ja, och det här är så mäktigt, därför att nu har hon bara bestämt sig för att så här verkligen skriva en bok om typ det som vi gör. Om gudinneandlighet. På järnåldern. Så det är liksom en historisk roman. Om folktro, gudinnedyrkan och förmödrars makt har varit en stor inspiration för henne, har hon sagt när hon har skrivit den här romanen. Det är helt otroligt. På tal om att man känner ibland så här, bara, vad gör vi ens för impact? Liksom.
Okej, det där räcker ett tag för mig. Goosebumps.
Och vi lottar ut 3 stycken av den här boken som heter Gudinnornas tid, runor i aska och blod.
Ja, men sluta, vilken bra titel.
Jag vet. 3 stycken veckor till er Patreons från lover-nivå uppåt. Och andra Patreons får 25% på boken om man köper den på noslin.se med Z.
Vad fint! Alltså hon har ju varit med förut och lottat ut en bok, så det är så jävla kul att du bara skriver och skapar och öser ur din kreativa kraft, Hanna. Så fantastiskt!
We love you! Ja, men du, ska vi kasta oss in i det här juicy avsnittet nu då? Och se om vi kan få upp någon vibe.
Någon vibe, något tempo. Vi kör.
Vi har ju haft ett avsnitt om det här ämnet en gång förut. Det var ganska länge sedan. Och sedan dess så har det hänt så otroligt mycket. Vi gick ju båda en utbildning till Sacred Sexual Priestess. Det var så vi träffades. Vi hoppade båda av utbildningen på grund av anledningar som också finns beskrivna i tidigare avsnitt. Men om vi bara lämnar det just nu, så har ju du verkligen klivit in i rollen som Sacred Sexual Priestess. Alltså även om vi hoppade av utbildningen så var det inte som att du hoppade av ditt kall till det. Du började en ny utbildning, vet jag, om någonting som heter de-armoring. Som jag är jättenyfiken på att höra mer om, för jag vet typ inte knappt vad det är. Mm. Och du har jobbat med det. Du har varit med i tidningen Amelia i värsta så här reportaget om en stor typ sexuell ceremoni. Som jag inte har hört så mycket mer om. Och sen så typ blev du titulerad sexmagiker av Filip och Fredrik. Alltså är du nu liksom, har du blivit Sveriges liksom officiella sexmagiker? Vi måste ju ha ett avsnitt till helt enkelt om det här och bara så här djupdyka i så här, helig sex 2.0.
Alltså det här var den bästa pratintrot ever. Tack så mycket för det här. Ja, Filip och Fredrik har krönt mig till sexmagiker med klarinett då. Så det känns ju väldigt roligt. Men allvarligt talat, det var med i deras program att jag var en sexmagiker. Så det var en liten rolig grej som deras...
Då vet man ändå att man når ut. På tal om att du inte känner att du når ut, så känner jag att alla de här sakerna motsäger det.
Okej. Nej men alltså visst stämmer det att jag har gått djupare in i... Det här arbetet. Man skulle kunna säga det att jag har på ett sätt lyft mig upp från bäckenbotten, vaginan, livmodern med snippsaunan och örterna upp till ett liksom upp till mera lite högre upp i chakrasystemet till the sexual organs. Jag har gjort det här av flera anledningar och en stor anledning var att alltså på ett sätt jag tänker att du förstår det här Elin, men det är också lite jobbigt att jag orkade inte med att bara jobba med livmoder och fitta och allt som har med det, för det var så jävla våldsamt och sorgligt och jag har liksom ingen HR-avdelning så att jag kunde inte hantera all smärta som så många kvinnor och såklart även icke-binära bär som har vagina. Men alltså det blev bara så här med att jag bara, nu har jag suttit och lyssnat på 5 historier. Den ena värre än den andra och jobbat med det. Men jag har inget som tar hand om mig. Jag kan inte riktigt, det var som, även om jag jobbar med naturen och kan släppa ifrån mig, så blev det bara så här too much för att jag blev så arg. Jag blev så arg för att det är så orättvist. Så... för mig handlade det faktiskt om att jag var tvungen att göra ett lyft. Och det kände jag ju under den här utbildningen till Sexual Sacred Priestess. Att jag måste börja från en annan ingång. Som har mer med njutning och lekfullhet och nyfikenhet att göra. Vilket på ett sätt kanske ligger väldigt nära mig och min personlighet. För att jag ska kunna bära smärta och hantera väldigt tunga saker, så behöver jag ha den här leken. Jag brukar säga på mina utbildningar att, så här, att läka och att leka, det är bara ä och e som man kan byta ut. Att det är viktigt att kunna hålla igång båda. Så Så för mig handlar det väldigt mycket om att jag jobbar ju fortfarande jättemycket med livmoder och alltså sorg och smärta och med snipsar och med örter och så, men absolut inte lika mycket. För det behöver vara fler, kände jag. Så är det med det. Det är lite sorg, eller det är jättesorgligt och jättesant, men jag försökte räkna hur många jag har träffat. Det är ju nästan över 1000 personer liksom, och det är inga lustfyllda historier, för det är inte de som kommer till mig.
Jag känner igen den processen lite grann från när jag var väldigt så här engagerad i feministisk aktivism som ung, när jag först var med och startade tjejjouren på Gotland och jobbade så här kvinnojour och tjejjour. Och jag fick liksom samma typ av utmattning av det, och då blev mitt steg blev att jag började jobba med så här, hjälpa tjejer att starta band.
Mm. Just
alltså så här, precis lite som du säger, att man liksom, så här, okej, de här problemen finns, men vi måste också göra någonting som typ stärker människor.
Ja,
alltså, för att annars blir man helt liksom utmattad om man bara jobbar med såren. Liksom.
Ja. Ja, men visst är det det liksom, att man behöver det. Och det är ju inget så här, rocket science, utan det är väl bara väldigt som en del av läkningen. Man kommer åt smärtan, man känner smärtan, man hedrar smärtan, men man ska inte vara smärtan. Och så.
Men kan inte du berätta, liksom, vad har du gjort för jobb sen dess, sen du och jag gick den här kursen tillsammans? Och liksom, du har ju utbildat dig vidare, berätta.
Ja, alltså, jag har ju då utbildat mig hos Anneli Hellström på Joy for Life, dearmorering. På en kurs som heter Hjärtats medicin. Och sen har jag har varit hennes assistent. Och nu så håller hon och jag ett årsprogram tillsammans. Där vi väver in mycket mer naturmagi och naturen i hennes utbildning. Det är, man kan säga att det är armorering. Det finns jättestor vidd av vad det är armorering är. Så... För många, om man säger bara ordet, så skulle det kunna innebära jättestora buttplugs och stora sexleksaker och ecstasy i grupp och mycket fokus på typ sex. Men för andra så skulle det kunna handla mer om en akupressur eller en mjuk beröring. Och för några kanske det handlar om att man inte ens nuddar kroppen. Så det beror på hur man är tränad, hur man praktiserar den och hur man jobbar med den. Men jag jobbar ju mer åt det mjukare hållet med dearmorering. Det som handlar mer om att man jobbar i energisystemen. Man jobbar både på kroppen och i kroppen. Och ordet dearmorering betyder att ta bort eller avväpna sköld.
Mm.
Så det finns i väldigt många olika kulturer och shamanska traditioner. Och jag tror ibland när det finns ju ingenting, jag har ju inte hittat några källor här hos oss i Norden, men det står ju mycket om att man jobbar med trollsång och galder, man jobbar med handpåläggning. Så den här handpåläggningen har jag funderat mycket på. För man använder mycket röst och mycket händer när man dearmorerar för att hjälpa personen att kunna låsa upp blockeringar i kroppen.
Mm.
Och blockeringar i kroppen kan ges ut på olika sätt. För vissa kan det ju vara att man är avdomnad. Alltså man har typ zonat ut från vissa delar av sin kropp på grund av trauma. Så man känner ingenting. Eller man har använt sin kropp på ett skadligt sätt, exempelvis vid sex eller relationer, som man tror att man behöver känna så himla mycket, nästan åt smärthållet, för att man ens ska känna någonting.
Mm.
Och då jobbar man ju med att typ lite så här koda om, programmera om att det handlar om gränsdragningar. Vad är jag och vad är någon annans känslor, någon annans energier? Hela tiden, vart är jag och vart är någon annan? Och sen så går man igenom hela kroppen och hittar olika blockeringar. Så man kan ju dels ta bort smärta, men man kan ju också väcka upp områden som är helt avdomnade och somnade genom personens egen andning, egen kropp. Det är bara, ibland kanske man trycker lite hårdare, ibland trycker man liksom utanför kroppen. Om man börjar skapa ett flöde i kroppen, ett aktivt flöde. Det blir både blodcirkulation, mera syre, men det blir ju också beröring från mig eller den som utövar deramorering. Och sen blir det ju också att det blir ett energiflöde i kroppen helt enkelt.
Men kan du förklara liksom, för att jag tänker, jag fattar det här med att trauman och så gör att man sätter upp sköldar och liksom som en rustning runt kroppen. Men det behöver, alltså trauman behöver ju inte bara vara sexuella. Det finns ju massa olika sorters trauman liksom.
Ja.
Men är det liksom som, alltså hur är kopplingen mellan de här sköldarna och sexualiteten? Är det liksom, i deramorering jobbar man med liksom energi i allmänhet och blockeringar, eller är det just sexuell energi? Eller är det ingen skillnad egentligen?
Det är ingen skillnad skulle jag säga på ett sätt. Men det är klart att det också är skillnad. Dearmorering, alltså istället för att man ska typ slå sönder olika sköldar i kroppen och bara klara av saker och orka med och minsann så här grejer det här, så bjuder man in kroppen mjukt för att kunna läka. Och det kan ha, alltså ett exempel, en person har jätteproblem med att kunna släppa in någon i omslutande sex. Kanske inte ens går att den kan ta på sig själv. Och då går man ju inte in direkt och jobbar med det området, utan man jobbar ju med hela kroppen. Och väldigt ofta handlar det om att låsningen sitter i halsen. Att man inte har fått uttrycka sig.
Mm.
Att man inte har kunnat haft en röst. Eller att någon har sagt att man har varit dum eller korkad, äcklig, inte fick. Det kan också ha varit en känsla av saker och ting som inte har varit sagda, men som ändå har hänt när man har varit liten och i en familj. Och det behöver inte vara liksom ett stort, mera klassiskt trauma som kanske går åt övergrepp eller våld. Utan det kan verkligen vara att en förälder inte har kunnat spegla en, så man har varit väldigt tyst. Och sen så under ett helt liv så har man inte jobbat med det och blivit kanske tystare och tystare. Och sen så när man väl säger någonting, så är det någon som säger någonting när man är tonåring. Bara, men vad var det där för något? Och så fortsätter det och så fortsätter det.
Mm.
Så det handlar ju väldigt mycket om autenticitet och att man jobbar med sin egen. Alltså det som är sant för mig är det som är sant, inte vad andra har sagt om mig. Det som andra har sagt om mig handlar bara om dem och inte någonting om mig. Så på ett sätt kan jag tycka att man ibland sorterar upp saker. Den här känslan, det som händer i dig nu när jag lägger handen på ditt hjärta. Vad har den med dig att göra i ditt vuxna jag? Alltså vad är det egentligen? Vad händer här? Och vad är det som väcks till liv? Och ofta så blir det så här konstiga tidsresor.
Mm.
Sen kan det också vara att någon har tagit sex när de inte fick. Någon har hamnat i en fryssituation för att de har varit rädd för personen. Eller de har hamnat i en fåning som är att det ser ut som att man njuter fast man egentligen inte gör det. Man försöker bara komma bort från situationen. Eller att man har bråkat men inte klarat av att skydda sig själv eller någon annan. Eller att man flyr, zonar ut. Och då försöker man ju långsamt väcka kroppen och typ säga att det är okej. Okay. Att du måste få känna all den här sorgen, all den här rädslan och allt som du har varit med om. Men att man liksom bygger på och väver in den nya sanningen. Exempelvis, det var aldrig ditt fel. Men många går ju och bär och tänker att någonstans var det ändå deras eget fel. Att det blev som det blev. Och deras hjärna kan vara hur med på saker och ting som helst. Så här, du vet, de kan vara superfeminister, jättestarka, boss ladies. Alltså inte när man skulle se dem skulle man inte tänka så här, ja, ah, men hon har det här traumat och bär på, hon liksom är skör på något sätt. Utan de kan ha hanterat det i hjärnan och gått i terapi och varit och psykolog, men kroppen bär fortfarande på den här skulden eller skammen som faktiskt kan lägga sig i vägen för sexuellt flöde, sensuellt flöde.
Men är det som att folk söker sig till de-armoring på grund av någon, att man upplever någon typ av blockering i sin sexualitet, men sen att själva blockeringen kan ha mycket vidare liksom, ursprung eller alltså, ja, utanför liksom, sexuella trauman?
Absolut. Jag tror att folk söker sig för att de känner en stagnering eller att de har ett trauma eller att de har en förlossningsskada eller att de inte känner någonting. Eller att de också vill väcka sin kraft. De vill förstå vad de har för kraft. De kan också ha saker som de inte kan förklara. Och om det är om man kommer liksom och har vagina, livmoder, äggstockar, så är det väldigt spännande att jobba med typ rösten, för att de organen ser väldigt lika ut. Stämbanden och vulvan är jättelik. Stämbanden och typ, om man skulle kolla på bäckenbotten uppifrån, jättelika varandra i genomskäring. Och även liksom halsen upp till att rösten ska komma ut är jättelik själva cervixportalen upp mot äggstockarna. Så, och det går ju en så kallad nerv, inte en nervtråd, men det går nerver från fittan upp till, liksom verkligen upp till, ja, hela vägen upp till huvudet såklart, men till rösten. Så ibland kan det vara viktigt att släppa ut ord, ljud, läten, andning. Och ibland är det så att folk inte ens kan öppna sin mun och andas luft och syre hela vägen ner till sig själva.
Mm.
Att de inte tänker att de är värdiga det eller kan det. Och det här är ju så saker som man lagras och lagras och lagras. Jag brukar tänka på att det ibland kanske handlar om att visst, man kan ha trauma som är att det verkligen har hänt stora, intensiva, väldigt hemska saker i ens liv. Men det kan också vara så att det liksom är mindre saker som man typ hanterar lite i stunden. Exempelvis en partner som var för snabb och började liksom ta på en för snabbt. Men så sa man till och så var det okej. Men så gjorde den det en gång till och en tredje gång och sen till slut så kanske man släppte det. Eller en gynekolog som var väldigt okänslig och kanske hade väldigt kalla verktyg eller kalla fingrar. Eller en tampong som har fastnat. Eller att man har erektionsproblem eller har svårt att hålla ut om man har en penis. Och liksom ändå har man en förstående partner, men det blir liksom så här, gång på gång på gång blir det liksom svagare och svagare självkänsla kring sådana saker. Och många sådana saker blir ett ganska stort ok att bära till slut. Och så lägger man till stress och livet och allt på det. Det blir väldigt svårt att ha en flödande sexualitet. Så man kan ju också använda de-armorering bara för att resetta sin kraft. Mm.
Hur ser en ceremoni med dig ut då? Det går ju förstås inte att säga kanske för att det är så himla olika. Men liksom om man så här kommer och bara, jag känner mig lite blockerad. Jag behöver typ att min sexuella kraft ska flöda mer. Hur kan det liksom se ut? Hur kan det gå till?
Jag har ju slutat att definiera allt för mycket vad det är som jag exakt gör. Men hos mig kan man vara inomhus eller man kan vara utomhus. Jag kan använda sång eller trummor om personen i fråga gillar det. Jag kan också sätta på en bakgrundsmusik om den personen vill ha det så eller ha det helt tyst. Sen jobbar jag med hela min kropp. Alltså jag är väldigt tydlig med att precis som jag jobbar med din kropp så kommer jag också jobba med hela min kropp. Och jag kan jobba naken, precis som personen framför mig kan också vara naken om den vill det. Jag tar ofta av mig, liksom, kanske för jag sitter i något tunnare linne eller så, för det blir väldigt varmt. Det ökar väldigt mycket. Men det är sådana saker som jag säger, för annars kan det ju verka lite konstigt att jag börjar ta av mig kläder och så. Men ibland kan det vara väldigt viktigt att personen får typ hela min arm eller känna min mage mot den mage, min livmoder mot livmoder. Eller att jag kanske måste hålla personen väldigt länge innan jag ens kan göra någonting. Alltså jag får ingen inbjudan till att röra den här kroppen och då gör jag inte det. Och då håller jag bara. Ibland har jag bara hållit som att de nästan ligger hos Frigga. så att, och ibland jobbar jag ju invertes. Alltså att jag jobbar inne i vaginan. Mm, och om man har penis så jobbar man liksom längs testiklar och längs penisroten och masserar och trycker. Jag jobbar inte utifrån en plan, men jag jobbar utifrån etik och moral såklart. Och det är hela tiden personen som jag jobbar med som är den som jag följer. Men jag jobbar ju också väldigt ceremoniellt. Så därför kan man, om man kommer till mig också, blir det väl mera häxigt då, att vi kan också jobba med regression. Mm. Vi kan också jobba med, mycket mer med att gå djupare in i det undermedvetna. För ibland så får man tag på saker som sitter i kroppen och så får de upp en bild i huvudet. Och för mig blir det väldigt tydligt att de pratar om någonting från en annan tid.
Mm.
Och då vill jag bara få dem att stanna där. Och då kan man behöva jobba med trumman igen för att de ska hålla kvar det och så vidare.
Wow, alltså det är så himla häftigt att, liksom, att våga släppa... Ja. Ramar och liksom planer och att verkligen vara i stunden. Det är väl också mycket det som bra sex handlar om ibland.
Ja, jag tror det. Exakt det. Jag tänker att det är lite det som är inspirationen till mitt sätt att jobba numera. Att så här, den här stunden, bra sex är i stunden. Bra möten är i stunden. Upplevelser är i stunden. Och därför så tänker jag att jag bara... Ja, men lite som den här kitteln som du pratade om i början. Alltså, för jag älskar den myten. Det tycker jag är liksom den ultimata healing-myten som händer. Den här Caridwen-myten. Och Taliesin. Att jag liksom har den där kitteln eller den här väskan. Och så bara, okej, vem är du liksom? Och ibland behöver ju folk prata. Och ibland är det också så att jag märker så här. Vet du ska nog kanske inte jobba med mig. Du kanske ska gå till någon som jobbar lite mer kliniskt. Eller du kanske måste gå till en gynekolog först. Och kolla liksom. Så att allt är okej. Alltså jag har ju inga hämningar vad jag rekommenderar. Mm. Och så vidare. Men så som vi jobbade på Sexual Sacred Priestess-utbildningen. Det som jag har tagit med mig därifrån. Det är verkligen att hela min kropp kan jobba med läkning för en annan människa. Och därför är det viktigt att jag ser min kropp som en container för gudinnekraft eller utkraft och så vidare. Så att det är inte bara händerna alltid. Det kan verkligen vara... Alltså, det kommer ju inte jättemånga män till mig ännu. Men de män som jag har haft, där är det liksom... Det är så stort. För mig har det varit... lite nervöst först i början, för jag har ju så mer vana från den kvinnliga kroppen. Det finns vissa delar av kroppen där man kan hitta att det sitter mycket låsningar hos den kvinnliga kroppen. Och på samma sätt finns det ju såklart låsningar på ungefär samma ställen i den manliga kroppen. Och det tycker jag har varit jätteintressant. Liksom, att så här, vad är det här för någonting? Varför ser det så lika ut? Och, alltså det har jag inte med mig när jag gör ceremonierna, men jag för med mig det till att om jag någon gång skulle få tid att skriva lite mer om de här blockeringspunkterna och så vidare. Men så det är ju, då blir det ju ibland att när man kommer till mig att man kan kanske börja och ha en känsla som sen övergår till en annan känsla som sen blir en tredje känsla som kan vara exempelvis ilska och sen så orgasm och sen så sorg. Alltså väldigt så här konstiga känslor, men samtidigt inte, för att de ligger ju där lager på lager på lager och har kletat ihop sig. Eller så kan det vara någon som inte kan uttrycka någonting men har haft en jättestor upplevelse.
Mm.
Så det här är, alltså det här är ju somatiskt bodywork, nervlugnande, och kroppen har ett känsloliv. Ett arbete som baseras på, alltså det är faktiskt en, du kanske känner till det här, men det kanske heter något annat, för det kommer från utgångspunkten för hur djur jobbar med trauma. Så för hos människodjuret så är det mer så att om man har haft chock eller många traumatiska händelser, att det blir det autonoma nervsystemet som fastnar liksom i rörelsemönster.
Mm.
Alltså att man fastnar i känslor och kroppen. Men det finns en forskare som heter Peter Levine som har jobbat med stress och trauma. Och hans forskning handlar om att vilda djur, trots väldigt jobbiga livshotande situationer, inte blir traumatiserade så som domesticerade djur kan bli. För att vilda djur skakar av sig en traumatisk händelse för att det liksom är en del av det vilda livet, att det händer väldigt mycket jobbiga saker och man kan inte fastna. Och då så menar han i sin forskning att så här, domesticerade djur och att människan är ett domesticerat djur. Så våran medfödda förmåga till självreglering och transformering har blivit störd på grund av att vi har blivit domesticerade. Så hur kan vi göra saker i stunden egentligen för att kunna skaka av oss? Typ så här, det var inte mitt fel. Skaka av sig, det går ju liksom inte. Men det är det som han menar med det här, att dearmoreringen också är en del av det somatiska kroppsarbetet.
Jag tänker också på det här med liksom skillnaden på att vara domesticerat och vilt djur är ju på något vis att amen, nervsystemet ska ju reagera med flykt och frys och sådär för att rädda livet på en.
Ja.
Och liksom det är ju det vilda djur ofta står inför. Medan i det liksom domesticerade livet så är hoten kanske sällan att man ska dö. Utan hoten är, de är liksom mycket mer så här lågintensiva och kanske pågår hela tiden.
Mm.
Och då blir det också omöjligt att skaka av sig. När man typ lever i ett samhälle som i sin grund hela tiden attackerar mig lite lågintensivt liksom.
Och man får heller kanske inte ha de här oangenäma känslorna som ilska. Och att man också är rädd om man skulle säga till, om man säger till någon som är större och starkare än en själv, så vet man inte om man kommer kunna, alltså vad är nästa steg liksom?
Mm. Och så tänker jag på just det här med liksom hur vilda djur, och, alltså man ser ju även typ hos inte vilda djur, jag kan ju se det hos liksom djur jag lever med, att de är ju mycket mer ofta uttrycksfulla i att så här, jag blir rädd, jag skäller jättemycket, liksom så här, typ, springer, medan vi är så himla mycket mer kontrollerade, liksom.
Ja, men
att vi inte, våran, liksom, våran stresscykel får inte liksom gå igenom hela, utan vi blockerar det där liksom, rösten som du sa kanske, eller?
Ja, rösten, jag menar barn är ju vilda människodjur när de föds väldigt länge, och när de är väldigt små så skriker de ju, de uttrycker bara med kroppen vad de vill ha och vad de behöver, och så måste föräldern tolka det på olika sätt. Men även små barn har ju fortfarande jättearga, jätteglada, jätteledsna, jätterädda. Alltså det är verkligen så här, det är väldigt likt ett djur.
Mm.
Och sen så blir det mer och mer anpassat och anpassat. Och då så tänker man att man är i situationer, alltså sådana, alla de här så kallade gråskalorna. Mm. Ja, men han menade inget illa, eller hon menade inte så, eller oj, aha, uppfattar du det så här? Jag menar det här. Alltså, det är så himla kletigt när vi börjar, eftersom det finns inga hälsosamma initieringar till puberteten, till en unga vuxna, till liksom blodet, till sexualitet. Så det blir så himla kletigt, och så lägger man till den stora porrindustrin som är förgörande och helt distorted, och sen lägger man till liksom att det finns såna himla starka arketyper på vad sex är, och att man präglas från väldigt ung ålder på icke-initierat sex. Det blir performativt sex. Om jag rör mig så här, om jag låter så här, då kommer den personen bli mer och mer tänd. Om jag gör så här, då kommer den personen bli mer tänd. Men man kommunicerar kanske inte och man pratar kanske inte. Exempelvis, för att göra vad jag pratar om lite mer tydligt. Jag jobbar med väldigt många som typ så här, men jag vet, nu blir det lite heterosnack här, men jag tänder inte på en man som är för snäll mot mig. Jag tänder inte på att han är så mjuk eller att han liksom behöver mera tid. Jag blir liksom inte våt. Medan jag då menar att så här, men förmodligen är det så att du har blivit väldigt präglad på mer snabbare sex och kanske lite våldsammare sex. Exempelvis att man har penis nära vagina och sen i och med att penisen är nära så kommer ett våtsekret, för man har liksom blivit präglad på det. Och därför så blir man ovan om någon gör ett annan introduktion till att vilja ha en. Och då måste man jobba lite med så här, men varför tror jag att det måste vara så här? Alltså, man kan ju fortfarande säga att man vill uttrycka att någon ska ta i en lite hårdare eller liksom verkligen hålla i en. Det är inget konstigt med det på något sätt. Men just det där när man märker att jag går bara igång på det här sexet. Jag måste alltid sträcka ut benet och göra så. Eller jag behöver alltid tänka på det här. Eller jag måste alltid kolla på en porrfilm. Och då är det ju det här med att man liksom inte är i nuet.
Mm.
Och det här är superintressant att jobba med. För det är väldigt svårt att gå direkt från det ena till det andra. Så man måste ju kanske låsa upp kroppen, göra olika förövningar. Och här, jag bjuder ju in naturen här jättemycket. Att liksom så här, låta sig förföras av naturen. Att kunna sitta och känna den varma vinden, nästan vara en erotisk upplevelse. Eller låta vattnet liksom skölja in mot underlivet och låta det bli en förnimmelse och en sensation. Eller bara så här, kolla på alla knoppar som kommer upp nu och bara så här, oh my god, de är helt så här gröna och frodiga och klibbiga och klistriga. Och de bara är i den här växande kraften. De vet inte om de ska bli en blomma eller en nöt. De vet inte ens om de kommer överleva, för det kan komma ett rådjur och käka dem vilken sekund som helst. Så de är så mycket i den här fertila kraften.
Mm.
Och där är det ju också många som har blivit stoppad. Du är för kåt, du är för på, du vill för ofta, du vill för mycket. Så då kommer en annan liksom norm in där. Så jag skulle ju egentligen vilja göra upp med kristendomen här och protestantismen och patriarkala sättet att ha sex på. För det är väldigt förödande för alla.
Mm.
Alla kan ha så himla mycket bättre sexliv om man kunde dumpa och släppa det där.
Men om man då skulle omdefiniera sex och sexuell kraft, hur skulle du vilja definiera det om vi går bort om kristendomens, patriarkatets liksom definition?
Det är ju en livskraft. Alltså det är en del av livskraften. Den ger liv. Och nu pratar jag såklart inte om att reproduktion här nu, absolut inte. Så ta bara bort det. Utan den ger liv till oss, den ger kraft till oss, den ger oss möjligheten att vara i nuet, den ger oss möjlighet att tänka kreativt, att vara andliga, sinnliga varelser. Den ger oss total tillgång till alla sinnen. Jag tycker att den kraften lär oss att vara icke-dömande och icke-normativa. Den här kraften bär oss framåt. Och jag tror att om den sexuella kraften, den är ungefär som kärlekskraften, den är så vild. Och att det är svårt att tämja den och säga att all kärlek är så här. All sexualitet är så här. För vissa människor är det jättebra att leva i tvåsamhet. För andra människor kanske en annan lösning är bättre. För vissa människor behöver aldrig ha sex med någon annan än sig själv. Vissa människor vill ha sex med en och samma. Vissa människor vill ha sex med flera. Vissa människor tar har jättestort sexliv, men är i celibat enligt då samhällsnormer. Men det är fortfarande en sexuell kraft som flödar. För att man lägger inte band på den och berättar att den är så här och så här och så här.
Jag tänker också på till exempel asexualitet. Om det är så att det begreppet, den identiteten bygger, alltså den existerar i relation till ett mer normativt sätt att se på sexualitet. Att en sexuell kraft kanske skulle kunna, för nu sa du att liksom man i samhällets ögon kanske lever i celibat, men man har tillgång till sin sexuella kraft ändå. Yeah. Den omdefinitionen kan låsa upp väldigt mycket, för att det finns så himla mycket press annars kring så här, oh, jag är min sexuella kraft, då är jag så här sexig och jag är så här, och liksom och att börja prata om klibbiga härliga blad kanske låser upp liksom det hela lite mer för många, tror jag.
Ja. För att alltså då, jag menar, alltså, då får man ju vara i den här kraften utan att man måste ha, alltså att man förväntas göra någonting mot en annan människa. Eller vara på ett annat sätt. Liksom. Det är ett väldigt fint sätt att börja upptäcka sin sexualitet i naturen. Och nu hinner jag inte prata om det här, men jag var ju på Historiska museet och höll den här after work om örter. Och då pratade jag jättemycket om örter som har använts tidigare, och det är så många örter som har med sexualiteten att göra och som heter roliga namn, typ så här kåtblomster eller liksom, de har hetat Frejas nycklar och sen så Jungfru Marias förkläde, jag menar nycklar, förkläde, det har hetat Frejas sänghalm och sen har det hetat Jungfru Marias sänghalm. Om man kollar på de här örterna så är det örter som dels har en funktion, typ sänghalm exempelvis, gulmåran, tar bort, eller det är flera örter som har hetat det, men den tar bort, den har ett ämne som har en stark doft, så den tar bort liksom löss, alltså skadedjur. Den har också ett ämne som stoppar blodet, koagulerar blodet. Den har också ämnen som gör alltså som ett afrodisiakum. Mm. Så att den har varit, så att sänghalm kan ju ha dels med förlossning att göra, men det kan också ha att göra med att den ökar den, alltså pheromones, och ökar den sugenheten på naturen. Så att ta lite med gulmåra och piska sig lite, alltså precis som när man kommer nära en tall och den släpper iväg sig terpentiner, eller ja, turpentines, för att den känner sig hotad. Som egentligen ger oss en massa kraft och massa mineraler och vitaminer när vi andas in i luften. Så att växterna är ju där och kan verkligen stärka oss och hjälpa oss. Och det finns djup erotik i en varm klippa, en varm sten eller en skrovlig bark. Som kan lära oss någonting om oss själva, men också om vilka normer vi har när vi ser på mänskliga kroppar eller mänskligt utseende.
Mm.
Så jag alltså det här arbetet som jag gör, jag får ju mejl från folk som bara så här, åh, får jag göra det här och här, man bara, men vad har du för problem, och så bara, nej, men jag vet inte, men kan du på fredag? Ja, men jag jobbar inte fredagar. Ja, men skulle du kunna fixa en dag på en helg? Man bara, ja, men du ska inte komma till mig för du är sugen på något annat. Så att det väcker ju också någonting, om man märker, alltså någon fick en kommentar i förrgår, jag tänkte jag skulle läsa upp den. Jo, det var så här, hej, jag är så glad att jag har hittat din sida. Jag är så kåt och så nyfiken och så väldigt kåt på dig. Och så var det en bild på en ett högt torn som var hans profilbild. Och jag tänker så här, den feministiska sidan av mig blir så här, orkar. Men jag tänker, om jag ska jobba med det här kraft, alltså då vill man ju egentligen, you're reaching out och du är helt störd i hur du pratar med mig. Mm. Men det kanske är ditt sätt att be om någonting. Så jag svarar alltid så här, vill du boka tid?
Ja.
Så, fråga, vill du verkligen boka en tid? Eller ska du bara hålla på att trycka ner och säga massa skitgrejer liksom? För att det blir också det här, hur ska man säga? Det är så många mera kvinnor som kommer till cirklar, som kommer till såna här program, som jobbar så himla mycket med sig själva, som kommer med sin jobbar med sin sexuella kraft, med sin livmoder, släpper trauman, jobbar och jobbar. Och sen kommer de hem till sina partners som de älskar och så. Men här blir en obalans.
Mm.
Vad ska de göra med allt det här som de har lärt sig när de inte får en kompatibel älskare som inte ens vill öppna upp för att vara intim på det här sättet eller öppna upp för den kraften?
Men det är ju hela liksom feminismens dilemma, känns det som, ja. 1900-talet och framåt. Liksom, att kvinnor har, och liksom, kvinnor och queers har ju gjort, ja. Liksom, slagit sig fria från massa normer. Mm. Och män bara blir incels, typ. Ja. För att det är så här, liksom, synd om dem då, för att de inte kan liksom få det de fick förut. De står liksom kvar på något vis. Ja. Det blir jättekonstig.
Det här är, exakt, det här är verkligen så som det är. Och så finns det ju många män som också jobbar inom den här världen. Är inte heller helt, de har inte gjort sitt skuggarbete, om vi skulle prata prästinnespråk.
Nej.
Utan blir fortfarande en väldigt normativ sexualitet. Alltså, det kommer komma en bok om några månader som kommer, jag tror det kommer bli en stor skräll. Jag ska inte säga vad den heter eller vem som har skrivit den, för det ska komma då. Men det kommer, den kommer handla om just övergrepp inom typ den tantriska världen, eller liksom The Armoring, eller även min värld. Alltså så här, folk som jobbar som jag, hur folk har tagit. Jag menar, vi har ju ett avsnitt om vad som hände på vår utbildning. Så
det var ju därför vi avbröt den, helt enkelt.
Ja, det var därför vi avbröt den. Och det är jävla lätt hänt, va? För att det är så himla kletigt. Och folk kanske vill väl, men de läser inte av situationen. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Apropå det här med slacker. Det, inom sexualiteten och inom sexkraft, så är det ganska nice att bjuda in lite slackare energi ibland.
Mm.
För alla. För att det är ofta stressat, och ofta ska man göra det. Man har liksom barn och man har liv och det är busy och så vidare. Och att ibland kan man bara behöva kanske tänka att man ska ha en intim stund och kanske ha sex, men man kanske bara behöver släcka in i varandras armar för att bara komma nära, och så bygger man upp en sexuell stämning som sen kanske blir mera en kroppsligt utbyte några dagar senare. Men att man inte ska liksom tänka att även om det går långt emellan det här då, exempelvis ett samlag eller hångel, så kan det ändå vara, man kan ändå vara i sexuell kraft.
Men är inte, nu när du säger det, är inte det en av de största skuggorna med sex idag? Och kanske, inte bara idag, utan kanske de senaste tusentals åren. Men att det är så här, den här produktiviteten, att det så här måste leda till något. Typ antingen då reproduktion eller orgasm. Eller så här, att man känner som att man liksom gör ett jobb som ska uppnå ett mål, liksom. Ja. För det känns liksom som att det klickar så väl in i hela så här det kapitalistiska rulliansen som man liksom mentalt är inne i. Den här stressen, det här, alltså så här, tänker slacken i mig då. Den är helt liksom ovan. Den bara, vad ska jag göra om jag inte har ett mål? Typ.
Ja, precis. Och det är det som är så, det är därför liksom det blir fler barn gjorda på sommaren, för att folk har semester. Det blir liksom en annan vibb i kroppen och folk börjar så här slappna av. Väldigt många som hade svårt att få bli gravida blev ju gravida efter pandemin, exempelvis. För man bara, icke resultat och icke presterade.
Mm.
Jag tror, alltså nu pratar jag lite så här utan att jag har några, tittat lite djupare i någonting, men jag tänker kombinationen av ökad IVF, alltså spermiekvaliteten går ner, den har ju gått ner med 40% sedan typ 2025 eller 2026 eller någonting hos män i väst. IVF ökar, det är en stor business. äggdonationer och surrogatmödraskapet. Alltså det har blivit en business kring reproduktionen där man kopplar bort egentligen väldigt mycket. Och det leder ju också till att på ett sätt så tycker jag det är bra att man kopplar bort reproduktion från sexualiteten. Men det här blir ju, apropå det här med resultat, apropå att man hela tiden ska nå någonstans med sin sexualitet. Det här står ju också på något sätt... jag tycker att det är vidrigt faktiskt. Jag tycker att det är riktigt så här... Okay, det är jättebra att folk får hjälp. Så himla fantastiskt att det går att göra. Men återigen, varför? Vad är det som är i samhället som gör att man inte då kan bli gravid? Det är ungefär som att man hela tiden säger, där tänker att allt ska vara så quick fix. Nej, men vi kan hjälpa dig. Du kan göra det här. Efter ett år kan du få göra IVF. Och det är ju superbra att folk kan få göra det. Men det är en stor hälsoinsats. Framförallt för den som ska bära barnet med alla hormoner och så vidare. Så tänk om man skulle forska på ett annat sätt. Så här, vad är det som gör att man inte blir gravid när alla tester säger att du är frisk och du är frisk. Och sen så förstår jag absolut att det finns väldigt många som behöver IVF och ägg och så. Och det tycker jag är väldigt glad att det finns den forskningen. Men just det där, du är frisk och ni är runt 30. Vad kan vi inte forska lite kring att varför det inte funkar? Är det kortisol? Är det stressnivåer? Är det känslomässigt? Jag tycker att det är intressant. För det där skadar ju också sexlivet. Om vi ska tillbaka till ämnet. Liksom att folk måste hela tiden ligga vid ägglossning.
Gud ja.
Det blir liksom nästan som att jag vet flera som faktiskt har gjort som att de har sex. Och sen har de gjort insemination. Alltså av hans spermier i henne. Men alltså inte med, utan med spruta. Bara för att släppa de här två. För att det är liksom... Det funkar inte. Det blir inget bra någonstans.
Nej, sex blir väldigt instrumentellt. Bara liksom ett verktyg för att ha någonting annat. Det... Ja.
Prata om det här på ett nytt sätt. På ett annat sätt. Mindre tabu. Mer weirdness around it. Mer queerness around it. Mer lekfullhet kring samtalet om sex. Bland annat, alltså det här har inte någonting med det att göra, men det är en rolig exempel, alltså typ att jag säger ofta om jag ser någon som är snygg, så säger jag gud vad han var snygg, eller gud vad hon var snygg. Då säger mina barn, framförallt den yngsta, men den äldsta också gjort när han var yngre, så bara, men du är ju kär i pappa. Jag bara,
shit, vilken monogam norm.
Ja, jag bara, men han är ju jättesnygg. Ja, men vadå, ska du skilja dig från pappa nu? Jag bara, nej, men man kan tycka fler är snygga. Fast pappa är väl snyggast? Jag bara, ja, han är snyggast. Fast det beror ju lite grann på. Alltså jag försöker ha den här dialogen om att jag har ingenting. Min kärlek till din pappa är här och vi gör den här grejen. Han är asnygg, hon är skitsnygg. Kolla hur hon ser, kolla hennes kläder. Wow, jag blir helt berörd av hennes skönhet. Och de bara, sluta. men typ sådana samtal tycker jag är kul att man kan ha. Eller det är ju många mer moderna nu i vår här där vi bor, att många pratar om menscykel och fertilitet, alltså där faller mina kretsar liksom, men mina kretsar är ju inte normen.
Nej.
Det får man ju inte glömma liksom.
Men du var ändå med i Amelia.
Jag var ändå med i Amelia.
Och då tänker jag att du når ut lite mer utanför din egen krets.
Ja, jag är nog faktiskt. Alltså jag har haft lite sån exponering nu med SVT. Och med Amelia och sen Filip och Fredrik. Men de här två första har i alla fall har märkt att det har kommit en annan målgrupp. Och det tycker jag det är intressant. Men ja, det är så himla stort ämne det här, Eldin. Jag vet inte, vi kanske inte kan prata mer om det nu. Men...
Jag har en sak som jag tror att alla vi här ute vill höra från dig.
Ja.
Och det är liksom... Vad man kan göra dagligen. Apropå att min dagliga praktik är så himla svag också. Vad liksom, förutom de här liksom ceremoniella, så här mäktiga grejerna. Liksom men låt säga att man inte har en partner då eller någonting. Man vill inte ha en partner ens, kanske. Men vad kan man själv göra dagligen för sin sexuella kraft.
Ja. Jag ska säga några saker som man verkligen kan göra, som är lättillgängliga, som är gratis. Och en sak som är, gud vad det här är tjatet att prata om, men det är verkligen att så här, ta någon tid på dagen där du stannar upp, lägger handen mot typ magen och könsorganen, alltså penis eller vagina eller vulvan, och dra in andetag utifrån med utomhusluft så långt ner som du bara kan. Så här, andas in och andas ut. Typ så här 10 andetag kanske, eller bara välj en liten tid och möt den natur som du är i just då. Och det är liksom, det är bara det enda man behöver göra.
Jag gör det nu medan du pratar.
Ja, bra, gör det. Och sen nummer 2 skulle jag säga är att ta steget djupare ut i naturen. Alltså lägg näsan mot mossan och gör de här andetagen. Eller sätt dig mitt in i en gran och andas in. Låt granen, alltså berör granen med händerna som man först tänker är så stickig. Men när man märker hur man kan vara med den, man bara, oj, den är jättemjuk. Andas in granen i dig. När det är varmare ute kan man ha mindre kläder på sig och använda örter och mossa och stenar och bark mot sin kropp. Att sätta sig liksom gränsle över en sten eller en stock och såklart kolla av att det är okej att göra det med föremålet i naturen. Eller liksom bara hålla tag i ett träd och andas djupt. Efter ett tag kommer ni nog, det kommer ske saker och då är det bara att följa med i den processen. Och sen det tredje är flirta. Jag utmanar er alla att göra en flirt med någon. Vad det än är, om det är den klassiska blinken med ögat eller att ge en komplimang utan att vara rädd att den personen ska ta emot det som en vit eller någonting. Utan testa och se vad som händer. Att liksom flirta med någon, dansa med någon. Och på riktigt, det har ingenting med att din relation är dålig att göra för att bjuda in den här flirtkraften. Det är ju det som är magin. Det är lite kaot, det är liksom något annat. Och man går ju inte liksom ha en hemlighet. För en hemlighet kan bli lite kaosartad och lite jobbig. Men att bara så här, tycker du är jättesnygg, jag vill bara säga det. Alltså, det är så roligt att börja göra såna här saker.
Mm.
Och bara någonting litet. Och ibland kanske det bara är att man... flörten kanske handlar om att man byter sida på trottoaren. Man tar till jobbet och ser vem
man
bumpar.
Jag trodde du skulle mena från typ hetero till homo nu.
Ja, men alltså flörta med allt och
byter sida.
Ja, byt sida, exakt. Jo, men det är nästa steg helt enkelt. Nej, men verkligen alltså att bjud in mig till dig. Alltså ge mig den där lilla sparkle in the eye. För det ger mig någonting. Och det går att vara jättetydlig. Om någon skulle missförstå en signal. Alltså jag har aldrig varit med om att det är ett problem. Liksom, utan en flirt gör ju att saker och ting faktiskt flödar. Om man inte tänker att nu gör jag det. För att jag ska göra det i hemlighet. Eller jag vill förstöra någonting. Eller jag vill visa att jag är värd någonting. Och jag gör det för att någon ska bekräfta att jag är snygg. Eller jag gör det för att min relation är dålig. Utan nej. Utan för att det är kul. Och att det är lekfullt. Och att det är roligt. Och faktiskt. Nu kommer jag på en fjärde grej. Det säger det också dagligen. Det här är så här grejer som är gratis och fantastiska. Och det är att röra bäckenbotten.
Mm.
Alltså the pelvic floor. Kanske som åttor eller bara jucka fram och tillbaks. Skapa ett flöde vid de sexuella organen. Alltså mycket blodcirkulation. Så att det blir, alltså jag typ att stå och grinda lite. Eller kanske göra magdans. Eller att verkligen se till att det flödar just vid reproduktionsorganen där det sitter väldigt mycket sexuell kraft såklart hos oss alla. Det är väldigt fint. Och jag säger så här, om ni gör det i en månad, typ några minuter varje morgon. Och om ni andas, ni kan göra det samtidigt. Och sen kan ni väl höra av er till oss på vår eftersnacksgrupp och berätta vad som händer. Nej, men det är riktigt spännande grejer.
Völvans spådom. Från dåtid till nutid till framtid.
Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är att då drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom.
Låt Völvan tala.
Völvans spådom den här gången går till Ylva Jonsson. Så Ylva, det här var så himla fin vision. Det kanske är därför jag också har haft den här Yggdrasil-tatueringen i mig. Men jag fick till mig ek. Mm. Jag bara såg hur den här trädet växte upp liksom framför mig. Med dig i min tanke. Och det växte upp. Och det blev bara större och större. Och bredare och bredare. Och tjockare och tjockare. Och det bara rasslade i kronorna. Och så släpptes det ner massa ekollon. Och sen så kom det massa vildsvin och käkade upp ekollonen. Sen var det några ekollon som fåglarna tog. Så att det blev ekar på andra ställen. Och det var den här livskraften i att eken släpper så otroligt många ekollon. Utan att veta vad det ska bli. De behöver släppa flera tiotusentals ekollon för att det ska kunna bli någon ek. För att det är så många som vill äta ekollon. Mm. Så jag tolkar den här eken som... Alltså det är ett otroligt heligt träd. I nordisk mytologi är det ju asken och eken som är de mest upphöjda träden. Det är liksom Tors träd. Precis som det är Zeus träd i grekisk mytologi. Eller Jupiter i romersk mytologi. Och Donur i romansk mytologi och keltisk mytologi och druiderna har ju väldigt mycket koppling till liksom the holy oak god eller holy oak man. Och på latin heter ek quercus robur som betyder liksom den heliga styrkan. Ordet ek är liksom fornordiska som kommer från ordet igja som betyder vördnad. Så eken är på något sätt både den här stora fruktbarhetssymbolen men också någon slags dödens portal. Det är liksom de här ekollonen som faller och blir till nytt liv utan att man vet att den bara faller sin frukt när det är dags att göra det. Det är inte varje år. Och att lita på att det blir någonting. Men man måste släppa ifrån sig. Man kan inte hålla fast. Släppa mycket, släppa många utan att veta vart de ska liksom ta vägen. Men att vårda själva trädet slash sig själv, det är ju en av de absolut största vårdträden i svensk folktro. Mm. Och det är faktiskt det enda träd som finns skyddat i en lag så tidigt som på 1300-talet. Då man... kung Magnus Eriksson bara sa nej, ni kan inte hålla på och ta ekarna till båtbygge för vi behöver dem för ett. Det är bra för, han sa inte det, men han pratade om biologisk mångfald redan då och han pratade om att ekollon är nödmat.
Mm.
Lita på din egen kraft med den här stora starka styrkan i stammen och sen upp och släppa ifrån dig vad det nu än är, idéer eller projekt eller gamla lager eller bara någonting, men att det liksom shake it off.
Jag känner om eken som du kände lite grann tror jag förra avsnittet med Völvans spådom om Hildegard av Bingen.
Ja, det har verkligen du.
Åh gud, nu kan vi ta ett avsnitt om eken här. Men alltså jag måste berätta för att här där jag bor just nu, jag bor ju väldigt på kusten, väldigt kargt, vindpinad tallskog. Det är inte där man förväntar sig att se ekar. Man förväntar sig mer ekar i så här lite lövskog. Stora, mäktiga ekar, liksom ängesmiljö med hassel och så här. Här, bland den otroligt karga och näringsfattiga jorden. Det är nästan bara en centimeter lager jord. Sen är det bara sten här. Så växer det ekar i tallskogen. Mm. Långsam växande ek heter den. De blir liksom inte högre än en människa. Och de är liksom jättegamla. Men så små. Som ett bonsai-träd liksom. Mm. Jag har aldrig känt så mycket vördnad för ekar som de ekarna som växer här i det här otroligt vindpinande miljön på den här otroligt näringsfattiga jorden. Jag förstår inte hur det går till. Det borde inte vara möjligt liksom. Och det säger verkligen någonting om så för mig att alltså, eken som du säger är så otroligt kopplad till styrka liksom. Och den är verkligen en allierad i att hitta sin egen kraft. Men jag ser någonting annat också som utöver allt fantastiskt du redan har sagt är ju att i Ogam, det iriska, keltiska trädalfabetet, så heter ek där. Det stavas duir. Och man vet inte exakt etymologin bakom det ordet, men det finns en teori som är att ordet där är kopplat till door, alltså dörr.
Mm.
Så det kan också vara någonting att titta på. Eken som en, alltså som en port. Och det hänger ihop med liksom att ja, också när man tittar på så här, The Oak King and The Holly King, så står ju eken som porten till den ljusa delen av året. Och Holly, järnek, står som porten till det mörka. Så ja, det kan vara någonting att titta på också.
Oh, wow, ja, men alltså ek, vi kanske ska ha ett avsnitt om ek. Jag har också läst liksom att typ att ordet druid skulle kunna översättas på breton som typ ekkunskap.
Mm. Mm. Det finns en sån teori.
Nej, men verkligen.
Viktigt träd.
Så eken till dig, Ylva, med vad det nu innebär för dig. Här var några ord från völvorna. Och tack så jättemycket för ditt stöd, Ylva.
Ja, tusen tack. Och tack till alla er som lyssnar. Och tack till dig, Ruby, för det här otroligt juicy och mäktiga avsnittet. Där man bara fick så här, suga i sig all den här inspirationen. Och nu tycker jag att vi alla lämnar våra digitala världar, går ut och andas lite grann in terpentin kanske från en tall, eller sticker näsan in mossa, eller gränslar en stock.
Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du
betygsätta podcasten,
prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet,
bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com/formodrarsmakt.
Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmödrars makt eftersnack.